Det här är en podd från Svenska Yle.
Debatten om Finlands skogspolitik går hetare ju mer klimatet värms upp. Skogsägare, forskare, miljöfolk, politiker, alla spejar nu på varandra i spelet om vårt gröna guld. Så hur har skogen blivit så minerad mark? Och hur ska vi vanliga skogsflanörer kunna orientera oss fram mellan olika rapporter, falska nyheter och politiska inlägg? Ja, det gäller att se skogen för alla träd. I nyhetspodden försöker vi idag därför guida dig fram genom den snåriga skogsdebatten. Jag heter Johannes Taberman och med mig som guide har jag en av Finlands främsta klimatjournalister, Peter Buchert från Hufvudstadsbladet. Välkommen med. Peter Buchert, du är miljöjournalist här på Hufvudstadsbladet med lång erfarenhet av att skriva om miljö- och klimatfrågor. Välkommen till nyhetspodden.
Tack.
Det har länge pågått en het debatt om våra skogar, hur vi ska ta hand om dem för att samtidigt på något sätt kunna då motarbeta klimatförändringen, klimatuppvärmningen, men samtidigt på något sätt trygga den här ekonomiska delen av skogarna, för skogsindustrin är och har länge varit jätteviktiga för Finland. Det är en viktig inkomstkälla. Du som jobbar med att följa med det här och alla parter så att säga i den här debatten, varför tror du skogarna väcker så mycket känslor och åsikter?
No, just därför som du sa att det där, de är jätteviktiga för den här klimatekvationen och de är jätteviktiga för Finlands ekonomi. Och här finns en intressekonflikt. Ur klimatsynvinkel så borde vi begränsa avverkningarna och, eller åtminstone hantera skogen på ett sånt sätt att dens roll som kolsänka blir maximal. Och ur ett industriellt ekonomiskt perspektiv är det inte det optimala sättet att agera.
Och det här är ju på något sätt den här liksom stora makrobilden så att säga av problematiken. Men om man liksom just tar det ner liksom lite närmare oss och tänker på hur vi finländare förhåller oss till våra skogar. För att någonstans bottnar det ju också i det, för att vi talar om vårt gröna guld och vi kanske identifierar oss som någon form av skogsfolk som tycker om att gå i skogarna. Det finns en sån här rekreationsdel av det. Hur skulle du säga att finländarnas inställning till skogen ser ut? Vad betyder skogen för finländare?
No, det beror jättemycket på vilken finländare man talar om. Jag tror inte att vi ska generalisera för mycket, men jag tror nog att skogen betyder mycket för olika finländare på olika sätt. Men det att vi får en sån här konfliktsituation tror jag nu beror också på det att klimatpolitiken är delvis formad i Bryssel av EU. Vi har gemensamma EU-mål som ställer vissa krav på hur vi i Finland ska förvalta våra skogar. Och då kommer Bryssel och EU att trampa på känsliga tår, därför att Finland är förmodligen världsmästare i ett ska vi säga produktivt skogsbruk där man har lyckats, trots att man avverkar väldigt mycket så får man fortfarande en stor tillväxt som desto mer större än avverkningsvolymerna. Så sett ur traditionellt produktionsmål så är Finland typ världsmästare på skogsbruk, och då ska inte någon EU komma hit och säga hur vi ska sköta våra skogar, tänker man inom vissa falanger i den här konflikten, medan andra menar att Finland är kanske världsmästare när det gäller produktion, men inte när det gäller skogsskydd eller att få liksom att skogen att verkligen fungera som en kolsänka. Och sen kommer vi in på alla de här nya kalkylerna som har kommit som det där gör den här ekvationen riktigt svår att förstå.
Vi har ju jättemycket privata skogsägare i Finland och de är ju förstås också en part i den här debatten. Om jag nu har förstått det rätt så är vi rätt unika på den här punkten med att vi har så mycket privata skogsägare i förhållande till vad staten äger. Vad är deras roll här?
No, det är ju svårt att säga. Så där, om man tänker på klimatmålen igen, så då på något sätt klumpas finländska skogsbiomassan ihop till en enda stor grej. Och sen om man tänker så här ur ett enskilt skogsägarperspektiv så kan det se ganska annorlunda ut. Att då kommer vi igen in på den här i klimatdebatten, vanliga retoriken att vad spelar det för roll hur jag förvaltar min lilla skogsplätt om alla andra sig och så. Det är samma som vi har ett större perspektiv att vad spelar det för roll överhuvudtaget vad vi gör i Finland för att Kina bla bla bla. Så att det där, jag tror att skogsägarna, de privata skogsägarna har säkert också olika syn på hur skogen borde och kunde förvaltas.
Men blir det just på något sätt ett sådant upplägg att det blir liksom lite som det har varit med våra bönder, så blir det nu med våra skogsägare, liksom att den lilla skogsägaren mot stora stygga
Bryssel som kommer här och bestämmer vad jag får göra och inte får göra med mina träd. Det blir liksom på något sätt på en så primitiv nivå som den här hela liksom debatten på något sätt utgår ifrån.
Nu det är säkert lätt från ett sådant här Helsingfors perspektiv att se det just på det sättet att skogsägarna tjafsar med Bryssel, men samtidigt så det där sett ur ett skogsägarperspektiv så är det helt förståeligt att man liksom uppfattar att hej, att vi har haft våra skogar, jag har haft min skog, jag vet nog hur jag förvaltar det, och inte ska någon från Bryssel eller från andra delar av världen komma hit och berätta för mig hur det görs, att vi har en lång tradition och vi har ett bra facit och så vidare. Men att det är just den här klimatbiten och de här klimatmålen som kommer in här i det här skogsbruket som gör att det blir ganska kärvt eller laddat.
Du var inne på det här att liksom vi är världsmästare på ett sådant här produktivt skogsbruk. Alltså betyder det att vi är liksom bra på att dra nytta av skogen, eller vad betyder det i praktiken? Eller är det just den här liksom, så att säga, att den biten klarar vi av, vi vet hur vi ska så här, förvalta det gröna guldet på något sätt, men att är det sen just den här klimatbiten där vi har sen mycket att lära oss?
Jag tror att vi är bra på att förvalta det gröna guldet just på det sättet att om man tittar på hur hela Europa har varit skogsbeklätt någon gång i tiderna och massor av europeiska länder har nästan ingen skog kvar. Och i klimatpolitiken strävar man alltid efter någon slags rättvisa, det ska vara någon form av rättvisa mellan länderna. Naturligtvis uppfattar Finland och Skogsfinland då att nu straffas vi om någon kommer att påstå för oss att hur vi borde förvalta våra skogar när vi har fått våra skogar att växa och bli ännu större än vad de har varit, medan andra har skövlat sina helt och hållet att förlora alla sina skogar. Varför ska någon då komma och straffa oss? Att det är det här argumentet som man tar till från skogsägarhåll ganska lätt. Sen det där, vi har varit jättebra när det gäller produktionsmålen. Vi har varit mycket mindre bra när det gäller till exempel biologisk mångfald i skogen. Antingen så avverkar vi för mycket eller med för hårda metoder, för vi ser alla där trender visar att den biologiska mångfalden minskar i Finland när det gäller i synnerhet för skogarna. Att när de här miljömålen sen kommer från andra håll emot så är inte den här maximala produktionen nödvändigtvis alltid det bästa.
Precis, och här då står liksom i vågskålen då liksom de här klimataspekterna och de ekonomiska aspekterna, och just eftersom vi vet att liksom skogsindustrin har varit så viktig för hur finska samhället har byggts upp liksom, det är ju mycket på, kan man tänka med skogspengar som den välfärd vi får ta del av idag liksom har byggts upp, men jag funderar att går de här två att kombinera? Handlar det liksom nu om att vi har två läger, de som nu just tittar mer på de ekonomiska faktorerna och de som tittar mer på klimatfaktorerna, de här har nu tills vidare i alla fall svårt att mötas, men är det här liksom dömt att misslyckas? Kommer de någonsin att kunna hitta någon sån här balanserad medelväg där bådas liksom intressen på något sätt förverkligas, eller är det helt utopi?
Jag tror inte att det finns riktigt något annat alternativ än att man hittar någon form av konsensus här, och alla kommer inte att tycka om det, möjligen kommer ingen att tycka om det eftersom man kanske måste kompromissa på något sätt och ingen är nöjd med det, men det där, om man menar allvar med klimatpolitiken, så visar de här färska beräkningarna i alla fall alldeles förenklat att vi måste liksom göra verkligen allt vi kan för att maximera den här kolsänkan. Ju större den är, desto mindre behöver vi åtgärda de här utsläppskällorna. Och det finns alldeles fruktansvärt mycket att åtgärda där på utsläppssidan, och alla de åtgärderna är smärtsamma och de kan vara kostsamma och de slår ojämnt mot folk. Så ju mer skogen kan göra för oss, desto mindre blir den här andra smällen. Så det är vårt allas gemensamma intresse, oberoende av om man är EU-fantast eller skogsägare eller miljökämpe, så är det allas intresse att skogen i Finland binder så mycket kol som möjligt och att vi kan bevisa det vetenskapligt. Och utifrån det formar resten av klimatpolitiken. Så det är nog i allas intresse att vi hittar någon slags konsensus i alla fall.
Och du sa att om vi verkligen vill hitta lösningar på den här klimatkrisen, men hur ser du på Finlands klimatpolitik? Vill man verkligen göra någonting åt det här? Jag fast har man nu skrivit in det fina ord om det här i regeringsprogrammet, men tycker du att man lever upp nu till de här fina orden?
På rubriknivå är det just så att man vill, och man har ett otroligt ambitiöst mål om klimatneutralitet till 2035, vilket är liksom ofattbart. I Storbritannien har man, som är ambitiöst i sin klimatpolitik, har ett motsvarande mål till 2050, och de håller på att riva sig hårdare att hur ska de någonsin kunna leva upp till det, och vi har lagt vårt mål 15 år tidigare, vilket ger mycket mindre tid för den här omställningen. Så det är klart att man vill, och man har ett program, och den här klimatpolitiken, vad den sen ska innebära innebära och vilka åtgärder vi ska ta till. Det håller bara på att formas nu för tillfället under den här regeringen. Vi är nu i början av den här regeringsperioden. Vi kunde gärna ha fått en snabbare start. Men jag tror att under den närmaste, ska vi säga framåt våren och under nästa år, så kommer vi att se redan klimatpolitiken konkretiseras. Och det är sen en annan fråga hur den kommer att se ut, men någonting behöver göras där.
Ser du någon risk här för liksom klimatpopulism, så att säga, att man sätter just upp jättehöga ambitioner och man använder stora fina ord att nu ska vi liksom rädda Finland och världen, men sen liksom så kompromissas det så mycket och blir urvattnade på något sätt målsättningar?
Absolut, det är en jätteuppenbar risk det där, och jag tror att egentligen alla partier som nu sitter med i regeringen har i någon mån gjort sig skyldiga till det, och det är egentligen bara sannfinländare som inte gör sig skyldiga till just den formen av populism, utan det är sen en alldeles annan att man vänder på det hela med att vi ska inte göra någonting åt klimatförändringen. Vad vi än gör i Finland så spelar det ingen roll, de här argumenten kommer därifrån, men det är klart det är en svår ekvation, och det finns mycket populism i det hela, och jag befarar att det inte är hemskt många politiker som förstår hur otroligt ambitiöst klimatneutralitet 2035 är som mål.
Precis, men vi har liksom nu på något sätt, som jag ser det, liksom just flera intressen som på något sätt krockar eller som viljor som drar åt olika håll, att vi har delvis liksom våra personliga, ofta liksom också nostalgiska förhållningssätt till skogen, den biten av skogen. Vi har alla något sådana kanske barndomsminnen av något skogspromenader, och skogen glorifieras liksom i populärkulturen också, har den på något sätt finska skogen lite av en mytisk status. Och sen har vi då den här ekonomiska biten som handlar just om avverkning, hur vi ska ta vara på det här gröna guldet. Och sen har vi då klimataspekten som då har vuxit fram som en allt större faktor, som just handlar om de här omtalade kolsänkorna som du nämnde också här. Och jag tänker på att kolsänkorna dök ju upp liksom som begrepp ungefär då för ett år sedan, i alla fall för mig, kanske om man var hemskt insatt i den här frågan, för forskarna är det en annan sak, men jag tror för den stora allmänheten så dök det här upp som en sån här magiskt ord som hela den här konflikten och debatten på något sätt kretsar kring. Kolsänkor, vad är det? För jag tror inte att alla är helt på kartan ännu.
Ja, det är en bra fråga, att man får hålla tungan rätt i mun för att hitta den rätta definitionen, men det handlar ju förenklat om det att skogen och marken också i Finland, i viss mån jordbruksmarken, den har en förmåga att ta upp, eller den tar upp koldioxid från atmosfären. Och beroende på hur mycket skogen växer, desto mer koldioxid kan den då ta upp. Och ju mer den växer, ju större den här så att säga kolsänkan blir, som det kallas, det här upptaget. Alltså sänkan, ju större det blir desto bättre, eftersom om vi siktar till en balans, att utsläpp och sänka ska vara i balans, vilket klimatneutralitet igen betyder, så betyder det att ju större kolsänka desto mindre behöver vi minska på våra utsläpp, och ju mindre vi behöver minska på dem desto lättare kommer vi undan. Så det handlar nog om att hur mycket kan naturen hjälpa oss i våra strävanden efter klimatneutralitet, och då gäller det att liksom hantera naturen på ett varsamt och intelligent sätt.
Och här verkar ju finnas väldigt olika uppfattningar om hur det här ska gå till väga. Vad är liksom rätt metod, rätt strategi? Hur mäter man kolsänkor? Hur mycket eller lite kan Finland avverka skog? Jag tycker det kommer liksom, har kommit under det senaste året en massa rapporter, och ord står mot ord, och det är ganska svårt att orientera sig i all den information som finns där ute. Också om man så här som journalist liksom vill diskutera de här frågorna med forskare, så upplever jag att de är jättemycket på sin vakt och hemskt medvetna om att det här är en känslig fråga, och nu följer folk olika kanske politiska bubblor och så här, folk väldigt noga med vad jag säger, och vi har kanske inte nu svaret på alla frågor, men hur ska man liksom orientera sig mitt i allt det här? Finns det något liksom entydiga sanningar här i allt det här, eller allt bara tolkningar kring de här kolsänkorna?
No, det är nog en jättebra fråga. Alltså det problematiska är det att för att man ska kunna göra en förnuftig politik, oberoende av om linjen i politiken är mer eller mindre ambitiös så här klimatväg, så måste man kunna utgå från att det finns några siffror, det finns grundläggande fakta som man kan luta tillbaka mot. Vi behöver en faktabas som vi alla delar, som vi alla är överens om. Och det där, nu är bara vissa experter och andra inte, så vi får ju förlita oss på experterna, eftersom det är otroligt svåra tekniska kalkyler som det här handlar om, att hur stor är kolsänkan i fall av det ena eller det andra avverkningsscenariot. och så vidare. Och det där, här har ju forskarnas uppgifter gått ganska allvarligt i kors, och det på något sätt undergräver förtroende för att hela den här debatten ska kunna bli förnuftig. Eller det gör ju nästan omöjligt att föra en förnuftig debatt om inte vi vet på vilken grund vi står och vad som förutsättningarna och utgångspunkterna är. Så det gör det här nog jättesvårt. Sen är det att när det har kommit siffror tidigare som har visat det ena eller det andra, så har vissa parter i den här konflikten ansett att de siffrorna är liksom politiserade, de har snabbt blivit politiserade. Om det har varit siffror som har visat att skogen är en jättestor kolsänka, så är det vissa parter har tagit fasta på det och sagt att nå ja, men det ser man, vi sköter vår skog så bra, det är en stor kolsänka, det här kommer att rädda oss, och klamrar sig fast vid det, medan andra kritiserar och menar att det kan inte vara så stor. Och nu när det kommer andra siffror som visar att enligt den färskaste vetenskapen så är den där kolsänkan typ väldigt mycket mindre än vad man just utgick från, så då kommer sina andra parter in i den här debatten och säger att ja, vad var det vi sa, det här menar vi hela tiden och det är de här siffrorna vi ska lita på. Och det går ju inte att föra en förnuftig debatt mellan olika parter och allra minst att nå konsensus om vi tar avstamp i helt olika faktagrund. Så att det där, här skulle vi måste få någon slags gemensam förståelse för vad det är som gäller, och när Naturresursinstitutet och de här nya siffrorna ska bekräftas någon gång i december, att vad är det nu som vi har att stå på. Så då skulle det vara väldigt bra om Finlands klimatpanel, som är en auktoritet i den här frågan, och Naturresursinstitutet, som är en annan, om de skulle kunna ha åtminstone ungefär samma siffror, så att vi skulle få någon slags ens vetenskaplig konsensus kring att var är det vi börjar. Så sen kan man börja göra politik utifrån det där. Så att jag förstår mycket bra att inte en enda politiker vill så gärna uttala sig om det här nu, för att det är en jättekänslig fråga, och det är också svårt att inte säga någonting som inte skulle te sig alldeles idiotiskt om en månad, om det kommer nya siffror som kulkastar hela den här grunden. Så vi behöver nog en gemensam faktabas här.
Men finns det någon så här som vi kan lita på att inte har en egen agenda och väljer att tolka siffror på ett visst sätt eller föra fram saker på ett visst sätt?
No, i ett idealsamhälle så borde ju all forskning vara sån, och all forskning är kanske inte så, men om vi nu har ändå stora statliga instanser som Finlands Naturresursinstitut, LUKE, och vi har Finlands miljöcentral, de tar ju hjälp av forskare också på andra håll, på universitet och så vidare, och ju mera transparens vi får i det här så kan olika experter kan liksom ta ställning till det här. Och det är ju på det sättet som forskningen ska fungera. Det ska vara öppet och det ska vara liksom osäkerheterna ska anges och så vidare. Och så ska man kunna komma fram till någon konsensus att okej, att ungefär så här är det nu som det på riktigt ser ut i verkligheten. Och först då blir det rimligt för politikerna att börja ta ställning och fundera på att okej, vad kan det här betyda för skogsbruken och så vidare. Att nu ser man ju tvärtom sen att det som inte är trovärdigt, att någon så fort det kommer nya siffror så säger någon att ja, men det bevisar att vi måste göra sig så med avverkningsvolymen, att det liksom, man liksom klamrar sig fast vid den siffra som mest stöder ens egen åsikt i frågan.
Ett sådant beteende just är ju ganska typiskt idag, att man just väljer att ta till sig av sån fakta som stöder ens egen uppfattning och syn på saker, och det blir, tycker jag, väldigt tydligt i den här klimatdiskussionen. Min känsla är det att här har ju på något sätt nog beslutsfattarna och forskarna misslyckats totalt. Det är ju de som borde gå in i sådana här heta debatter och vara på något sätt the voice of reason, åtminstone forskarna, och kunna liksom lugna ner så att inte liksom debatten blir så polariserad och så att det inte just florerar en massa fake news och missuppfattningar och sånt här. Håller du med mig om att de har misslyckats fatalt här?
Absolut, jo, eftersom de här siffrorna har varierat så stort. Att vi har också fått höra att tidigare beräkningar har slagit fel därför att man har tvingats ta fram dem under en sån oerhörd brådska. Och då hade antagligen funnits någon slags politisk påtryckning på de här forskarna. Och det är viktigt att vi har ett oberoende forskarsamfund som får sköta sitt jobb ordentligt, opartiskt och i lugn och ro. Och sen komma med siffror som är pålitliga. Och eftersom det inte har fungerat så, eftersom de här siffrorna har åkt en upp en ner, så tycker jag det är uppenbart att man måste säga att forskarsamfundet har misslyckats i den här frågan.
Men tror du att den här känsloladdade debatten om våra skogar någonsin kommer att ta slut? Eller går det på något sätt att kombinera de här olika intressena som gäller vår skog och vår olika syn på vad skogens uppgift och roll är?
No. kanske, men det där, nu kommer det ju att finnas liksom olika uppfattningar fortfarande, att det är så inbyggt i vår kultur det här också, det finns liksom så mycket identitetsfrågor som är kopplade till skogen, så att bara hoppas att någon människa ska kunna ungefär överge sin identitet och sin tidigare övertygelse oberoende av om den är befogad eller inte, så är nog ganska optimistiskt bara för att någon kommer nu med några nya siffror och så, att det är nog upplagt för att vi kommer att ha en lång period av konflikter framför oss eller någon slags meningsskiljaktigheter i alla fall, men det får vi leva med. Jag tycker att det viktiga skulle vara att man skulle kunna gå vidare i alla fall och börja göra en klimatpolitik utifrån någon slags konsensussiffror, bara de är väl underbyggda, och sen det där finns det alltid människor som tycker att det här är onödigt ambitiöst eller det här är inte tillräckligt ambitiöst eller någonting annat, men det där, vi måste ändå kunna komma överens på något vis och för att komma framåt.
Nu som seriös miljöjournalist, hur frustrerande är det att följa med allt det här från sidan och försöka rapportera om det och på något sätt få någon ordning på den här liksom soppan?
Just det här är inte så frustrerande, det här är bara liksom oerhört svårt och komplicerat, att jag skulle själv vilja liksom fatta de här siffrorna bättre också och fatta varför det kan skilja så mycket som det gör, men det som jag tycker är frustrerande men snarast häpnadsväckande i klimatpolitiken för tillfället är just det här som jag tycker att i synnerhet i skenet av de här nya skogssiffrorna, att om de nu på ett ungefär håller streck, så betyder det att kolsänkan kommer att vara mycket mycket mindre än vi har räknat med förut, och vi har redan satt upp ett mål som är mycket ambitiöst, och det har man alltså gjort utifrån att man har antagit att vi kommer att ha en ganska redig kolsänka där som hjälper oss. Om den här kolsänkan nu är mycket mindre, om man håller fast fortfarande vid det här 2035-neutralitetsmålet, så det betyder ju nog att det blir alldeles oerhört smärtsamma åtgärder, och det som är kanske frustrerande i den här klimatdebatten är egentligen det att det där politikerna håller nog fast vid det här 2035-målet, men sen så fort det kommer några exempel på att så här eller så här skulle vi kunna göra, när vi börjar lite konkretisera de här åtgärderna, så det första man gör är fortfarande att man liksom tar avstånd och säger nej, men just det där kan vi i alla fall inte göra, vi kan inte röra köttet eller mjölken, vi kan inte röra bilarna, vi kan inte röra det ena och det andra, och flygtrafiken får man absolut inte lägga någon skatt på och så vidare. Utan att ta ställning till ett enda av de här liksom enskilda initiativen själv, så tänker jag bara att nu är en farlig politik som våra politiker driver, att liksom när man genast börjar med att avfärda alla sådana initiativ som tas och åtgärder som föreslås utan att själv komma med något annat åtgärdsförslag. Det är liksom bristen på konstruktiva politiska inlägg i klimatdebatten. Det är den som gör mig frustrerad, när man fortfarande skyltar med ett ambitiöst mål.
Hur påverkar det liksom din allmänna framtidstro? Går du omkring och helt dyster liksom, att det här barkar bara åt fanders?
Nej, inte på det sättet. Jag tänker mer att det ska bli intressant att se om och när det här vänder. Och jag tror ju att som jag sa...
Tror du att det vänder?
Alltså från och med nästa vår så kommer det att komma konkreta åtgärdsförslag från regeringen. Så mycket vet jag. Och under nästa höst och där på följande år så kommer det att konkretiseras ganska mycket av den här klimatpolitiken. Jag tror inte att de kommer att välkomnas. Jag tror att det kommer att leda till konflikter inom regeringen. Det kommer att leda till bizarra konflikter mellan oppositionen och regeringen. Det kommer att leda till att det enda partiet som konsekvent har sagt nej till all klimatpolitik, det vill säga Sannfinländarna, kommer att få ytterligare en boost i sitt väljarstöd. Och vad det sedan kommer att leda till i förlängningen, så det är kanske ämne för en annan podd.
Det är det säkert. Peter Buhert, klimatjournalist här på Hufvudstadsbladet. Tack för det här samtalet.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.